Hej och välkomna till Fredagspodden avsnitt 257. Och jag skojar inte.
Nej, men du frågar också Robin, vår producent, kan det vara 357?
Man vet inte. Jag måste bara säga en sak, Amanda. Jag älskar alla som lyssnar så mycket.
Jag också.
Vecka ut och vecka in.
Jag också.
Det är det.
Det är jag lever för.
Ja, men faktiskt.
Jag gör det. Det är det som får mig att vilja existera.
Jag visste inte att våran farfar är född i Hjortasjärvi.
Va?
Nej!
Det är därför jag känner mig hemma där.
När vår mormor, Tutan, det är det roligt.
Varför hette hon då?
Nej, men därför att hon blev inte döpt förrän hon skulle gifta sig. Och då hade hon liksom, hon heter Elvira egentligen.
Va?
Du, vet vad jag tänkte faktiskt på?
Nej.
För du är jäkligt preggo nu alltså.
Jag kanske ska ta en gravid-update.
Det tycker jag. För jag vill också säga då, som jag tycker är spännande för de som lyssnar. Att om det är så, för vi har ju gått ut på Fredagspoddens vänner och sa att man kan ställa frågor till
Just
oss.
Just
det. Är det frågepodd, då är det bebis på
då
gång.
Då ligger vi föder.
Exakt. Ja. Det är sjukt att vi, är det vi? Du och jag.
Nej men gravid-update är ju alltid härligt att få. Vet du vad jag tycker det verkar vara en trend i? Alla jag följer på Instagram och sånt där som är gravida.
Uh-huh.
Att bebisarna aldrig kommer ut.
Verkligen? Gud vad folk går över tiden. Men vet du vad jag tror?
Nej.
Om jag ska vara lite så här, för man säger så här att det är 9 månader. Ja. Så vi kan man ju lära sig så här, nej det är inte 9 månader, nej. Det är 10 månader. Ja. För det är 40 veckor. Ja. Och grejen är så här, sen handlar det så mycket om vad man har för cykel.
Just
för det är ju 2 veckor plus eller minus.
Just det.
Liksom beroende på.
Ja,
liksom,
ja.
Och så vet man så här är bebisen klar. Så då kan det bli hur som helst. Men jag tror att det är mycket felräkningar.
Mycket. Och sen så hör jag liksom, för jag har ju vänner som är gravida som är såhär, jag lyssnar inte på den, jag har mitt egna räknesätt och sådär.
Mm.
Från min mäns sista dag. Ja, men du vet.
Ja, men för det finns ju något som är så otroligt nedstämmande som att bli flyttad framåt tillbaka.
Framåt eller bakåt. Svärt.
De sätter ju ett datum.
Ja.
Sen så sätter de ju om datumet en gång till.
Jag vet.
Och sen bryr de sig aldrig om det mer. För då håller de sig till det datumet typ.
Jag vet.
Ja.
Nej men alltså nu är jag i sista fasen här. Och då börjar ju de här konstiga tankarna verkligen att, som du och jag faktiskt pratade om i morse. Det här med att man ska träffa en helt ny människa som man har i sig. Och att det är ju nästintill obehagligt.
Nej, men just det här.
Onaturligt.
Ja, men som jag sa, så här, det här är onaturligt. Även om det är, så här, det, är det mest naturliga som finns.
Fast det
men
inte
att det skapas en ny människa i ens egen kropp är för mig onaturligt.
Ja, det kommer inte vara så här om 50 år.
Nej.
Jag tror att det kommer vara, man åker och tittar till sitt foster
I ägget
i en sån här kuvös på ett sjukhus.
Men också Amanda, att det här är möjligt att göra. Och också, som man också alltid blir så förvånad över. För att vi träffade ju en kollega som har fått bebis här.
Ja.
Som är på kontoret. Och då är det så här, när den här bebisen kommer ut.
Ja.
Då är det så här, nej men den har ju varit med oss hela tiden. Det tycker jag också är lite obehagligt.
Det är också obehagligt, för det är inte så, det är någonting som lever i min mage. Det är ju det som är obehagligt.
Ja,
för det är inte
alien-tanken.
Precis. Det är inte så att den börjar leva när den kommer ut.
Nej.
Han lever ju lika mycket nu.
Och hör oss alltihopa.
Ja, och sparkar och hickar och suger på tummen. Alltså, och det är alltså i min mage. Det tycker jag är sjukt.
Och naglarna obehagligt. Och håret växer hela tiden.
Ja, nej, men det är obehagligt alltihopa.
Men det sjuka är ju också när bebisar kommer ut och man är så här, nej men där är ju du älskling. Alltså så här, man har ju en sån så här. Alltså jag har ju alltid skrattat åt bebisar när de kommer ut.
Jag försöker minnas väldigt mycket av mina gamla förlossningar och det går inte så bra. Jag har inte så mycket, alltså det, nu har jag och Alex varit på såna här samtal för min förlossningsrädsla. Och då går man igenom journalen om igen och sådär. Och herregud vad jag gråter. Men jag har inte så mycket minnen.
Nej.
Jag har stängt av mycket, men det vi kom fram till med den här läkaren, det är att det som hände mig när man tittar på journalen, det att när det gick så där fort så såg ju hon att det är ingen rum. Vi har gjort det själva, jag och Alex.
Ja, det är ingen i rummet.
Nej, så vi, när de kommer in så blir det ju krystvärkarna. Så att de här 20 minuterna från 3 cm till krystvärkar, så var ju vi helt själva. Så jag tror att det är därför både jag och Alex klart samma.
Klart. Ja, men det är för honom, när du börjar låta, istället för att säga aj, aj, och du bara, alltså man börjar låta så långt ner i kroppen som man gör mot krystning, som ett djur.
Ja, nej, men det var ju...
Du har också lovat oss alla en sak.
Vadå?
Att du ska spela in ljud.
Jag får inte glömma det, det har jag nästan glömt bort. Gud vad bra att du påminner mig.
Faktiskt, jag har också nästan glömt bort det. Men nu när vi börjar närma oss med stormande steg.
Ja.
Då är det så att du måste komma ihåg det. Eller vi måste säga till Alex.
För att fråga en bara sak. Har man med sig babyn nästa till sjukhuset? Det, här
det hade jag. För vet du en sak, jag hade inte det med Vilma.
Nej.
Och då var jag så rädd att hon skulle, för man vill inte, bebisen sover ju inte i den där plastbiten.
Nej.
Då var jag så rädd att hon skulle ramla ut, för sängarna är ju ganska smala. Då hade jag babynästet, det är det bästa. Men jag ville,
Gud,
för jag hade glömt
bra.
Det med henne.
För jag packade babyväskan nu. Vet, vet du vad jag packade också då?
Nej.
Sen skrattade jag så mycket åt mig själv. Jag packade alltså 2 kalsonger och 2 par strumpor och 2 t-shirts till Alex.
Jaha.
Sen kom jag på att han har ju väl aldrig tagit en dusch på sjukhuset. Det är inte mannen som gör det.
Nej, om man inte är där. Man ska inte checka in på weekend på ett hotell.
Nej, men det är ju det.
Nej, och han kan ju också åka hem och duscha.
Nej, men det är väl det de gör, tror jag.
Och särskilt när man har, när det är tredje barnet, då måste ju pappan vara lite mer...
Jag glömt bort allting. Det är som att han skulle stå och duscha och gå omkring det med morgonrock. Alltså, det har ju aldrig hänt.
Nej, han måste ju vara så här, alert och påklädd och hela tiden gå ut och kunna hämta saker, mackor och sånt där. Om ni är kvar, alltså, tänker jag.
Mackorna, ja, det är så mycket, Anna.
Oh, jag tänker också så här med Ville. Ville var ju född, han är ju född 6 på morgonen. Och då blev det ju för sig att vi var där en dag och en natt då, men vi var ju hemma 10 dagen efter.
Ja, det är inte så att han ska gå och spa och byta kalsonger 3 gånger.
Nej, och så han liksom, nej, inte alls.
Nej. Nej, men det blev fel med tur.
Det var ingen body till bebis, men kallingar till Alex.
Men du...
Okej, bara kör en sån här... Jag vill ändå ha en update. Så här. Ja, hur mår du?
Ja, jo, men jag äter ju utan magnesium på kvällen. Och nu tror jag att jag äter överdos. Jag är helt 100 på det. Ja. Men det skiter jag i. Då skulle jag nog lägga in det på psyket redan, tror jag.
Du kom ju hit en morgon för 2 veckor sedan och sa så här... Alltså, du hotade mig. Alltså jag hade inte sagt att du sa så här, och några andra så stackare som stod här på kontoret, bara så att ni vet, jag kommer inte gå hem och vila innan förlossningen på ett skarpt sätt.
Nej, men grejen är så att nu lyckas...
För jag har ju sagt till dig lite så här, ska du inte ta någon dag?
Jo,
nu
någon dag har jag tagit faktiskt nu. Jag sa ju till dig att jag har bokat in 2 lediga fredagar.
Jättebra.
Nej, men grejen är så att om jag skulle vara hemma bara nu, vet du vad som skulle hända med då?
Nej.
Då skulle jag sova på dagarna.
Mm.
Och så skulle jag vara vaken på nätterna. För det är det. Min barn ska säga så här, men vila på eftermiddagen. Nej, för då kan inte jag sova på hela natten. Det är det.
Ja.
Man måste ju liksom... Jag försöker hålla mig inom vissa ramar här.
Men bara så att det inte blir så här nu, Amanda.
Nej.
Att du liksom... För att du behöver ju nu så här, samla kraft och äta kolhydrater och sånt där.
Ja, men, ja precis. Och igår, Hanna...
För sig så har du inte så jobbigt hemma. Alltså... Alex tar ju mycket, för du sover ju mycket på natten.
Vadå tar mycket på natten?
Nej, tar mycket av sömntimmar runt natten.
Vadå?
Andra tänker jag att man, alltså, så här, man går upp tidigt, man kämpar på med något barn.
Nej,
och
det gör inte jag.
Nej. Så jag tänker att du får ju den.
Ja. Nej, men däremot så var jag också väldigt sugen på sockerkaka igår kväll.
Jaha, åh vad gott. Gud, det kan vara det gott.
Det godaste man kan tänka sig.
Nybakt också.
Oh, då vill jag baka själv.
Eller du vet en sån här, vet du vad jag kan drömma om ibland?
Nej.
När vår mormor, Tuttan som hon heter, det är det roligaste.
Varför hette hon det?
Nej, men därför att hon blev inte döpt förrän hon skulle gifta sig. Och då hade hon hon heter Elvira egentligen.
Va?
Ja.
Men
vet du vad det sjuka var? Nu ska jag berätta en sak för dig. Eller, det här är inte sjukt, men det här är så här något helt annat än det du och jag kommer ifrån. När jag kommer och ska hämta barnen som har varit hos farmor och farfar i helgen, eller förra helgen, då Per-Erik då, farfar, han älskar släktforskning.
Ja.
Ja, men folk tar ju vara på sin familj och sina fäder, och tycker det är intressant.
Ja. Inte du och jag så mycket.
Nej, men då har ju han gjort ett släktträd till Ville och Vilma.
Ja.
Med alla våra gamla släktingar.
Va?
Men Amanda, och det här tycker jag är sjukt av våra föräldrar. Jag visste inte att våran farfar är född i Jukkasjärvi.
Va?
Nej!
Det är därför jag känner mig hemma där.
Exakt! Jag visste inte. Jo, det visste jag för sig. För mormor är född i Grangärde i
Dalarna.
Ja, men då så stod... Men, ja, och till det, hon... så här, hon blev inte döpt och så var hon tvungen att döpa sig när hon skulle gifta sig. Och då hade hon redan fått liksom, så här, bebisnamnet Tuttan, tror jag. Och bara fortsatte heta det.
För att typ att hon...
Men det var lite trendigt namnet också, för det fanns Tuttankamo. Nej, men det var... Tuttaroll för de
här. Vem är det?
Ja, men det var så här gamla, gamla kändisar typ. Det var liksom ett trendande namn.
Ja.
Ja, så jag tror att det kanske var det då. Men jag kan också förstå så här, man håller på när man kallar sina barn för saker, då kan det vara Tuttan och Puttan och, alltså, så här.
Jo, men hon hade ju det helt.
Jo, jag vet, men i alla fall Tuttan. Ja. Tuttan, när man kom hem, då hade hon den saftigaste sockerkakan.
Ja.
Du vet, i folie så att den blev ännu saftigare, som man tog upp. Och då var ju inte den nybakt. Nej. Men den dröp ju av något.
Den var ju, blev nästan godare dagen efter.
Så den hade satt sig ordentligt.
För jag ville baka igår med en sån här, men det, sen orkade inte jag det. Och då fick han gå in ner på ICA på, med FaceTime och kolla Alex. Vad som fanns. Ja. Och då hittade han bara muffins.
Ja, men det, nej.
Fast det åt jag.
Okay.
För jag fick, alltså jag var tvungen att ha alltså sån här.
För jag har ju haft mycket kanelbulle cravings, alltså under mina
gränser. Jag tröttar på kanelbullar, jag äter så många. Men när man sockerkaka, det är rare att hitta på ett café.
Ja!
Det finns inte.
Nej, men jag tycker också för Tuttan, hon hade alltid sockerkaka och 7 sorts kakor hemma.
Jag vet, så fint.
Det är så fint.
Nej, det enda jag tänker så här, fysiskt behöver inte jag vila så jättemycket.
Nej.
Eller det kanske jag kommer göra så. Men rent psykiskt så tror jag att nu, den här veckan är väldigt stressig och det är många fighter på gång hit och dit. Det är mycket, vi har mycket. Nästa vecka måste jag börja så här distansera mig lite grann.
Det måste du.
Förstår du rent? Jaja. Bara så här.
Jag håller på att, för så här är det ju faktiskt, eftersom du och jag är siamesiska tvillingar då.
Ja.
Folk frågar oss för ofta om vi är tvillingar.
Ja, jag vet.
Alltså, mest också, alltså, det är ju inte för att vi är så lika då. Kanske.
Ja, kanske
som att vi sitter ihop. Men i alla fall så måste jag också förbereda mig på att vi inte kan sitta ihop just nu.
Nej, jag vet.
Och det här är ju, och då tänker jag så här, det här har ju du fått göra med mig nu ett par gånger liksom.
Det är en separation.
Ja, och då måste jag tänka också så här, för jag kan inte ringa och hetsa dig med saker hela
tiden. Nej, jag vet. Jag vet.
Inte hetsa, men alltså, nu är det inte så att jag hetsar
och
dig.
Och hur ska vi göra med WhatsAppen, tänker jag, för det här har jag tänkt jättemycket på. För att igår när jag var på massage.
Mm.
Alltså med WhatsApp, en gravid
jag måste
kvinna.
Bara förklara det här med WhatsAppen. Vi använder istället för, alltså det är klart att vi mailar en del, men och framförallt så gör vi det med främlingar. Men sen så styr vi ju hela det här bolaget med den här appen som heter WhatsApp. Så vi har olika trådar för alla olika projekt och där pratar vi direkt med varandra, för att man orkar inte så här, skicka mail och vänta på det och så vidare. Så här.
Och igår då var jag med en bästis som också är gravid. Och gjorde gravidmassage. När vi kommer ut från massagen 1,5 timmar senare. Tar vi upp våra telefoner. Hon bara, oj, nu har Nettan hört av sig. Alltså, för att hon håller på att göra om här. Med ett sms. Jag bara, titta här hur det är för mig. Då visar jag alltså på 1,5 timmar på min WhatsApp-ikon. Så står det 72 meddelanden. Och så visar jag allting. Scrollar ner liksom bara så här fort. Hon trodde jag drev med henne. Hon bara, alltså, nej, jag blir stressad över det här enda sms:et nu som jag måste svara på.
Ja, men nej, men jag vet. Men alltså grejen är att det är för någon som vill så här, känslan av att ständigt vara påpassad, upppassad och vara med i hetluften, så är ju det drömmen, vår WhatsApp.
Det är det.
För men där det är trådar om projekt, det är trådar om skvaller, det är trådar,
alltså, allt.
Finns man missar ingenting.
Ingenting. Men jag tror att den får ju bara pågå, WhatsAppen.
Men du kanske kan stänga av den under, alltså när du åker in
första
på BB.
Veckan.
Nej, men jag tänker, nej, jo, men så. För man kan ju
det
vara så
också
sleeping.
Vara kul på BB och titta
jag
på
vet,
oss.
Jag vet, det där är, men det är där jag också har haft, så här, när jag har legat på sjukhus och ni tycker att jag är sinnessjuk. Det har varit min enda räddning. För då kan jag ändå få vara med.
Så här, WhatsApp kan vara kul för mig, men ni får inte räkna med mig då.
Nej, du behöver inte svara någonting.
Nej.
Vi pratar inte med dig.
Nej, men vi pratar med varandra, så ser
kan
jag.
Vara. Jag kan ju också älska, när jag ser en pågående... Chatt. Men jag lägger mig inte i, men jag är ändå med den. För det är därför vi också säger att vi vill vara med i alla chattar, för att man får liksom projekten i sig på något
så
sätt.
Är det. Så är det. Så den, men WhatsAppen får vara kvar.
Ja.
Men,
eller inte, du kanske bara blir så här,
vi får se.
Helt omvänt, så du bara, nej, men nu känner jag... För när man kommer från BB, då pratar man också lite
tystare med bebisen. Jag vet.
Och så kommer det hända jätteskrikiga barn och då blir man jävligt förbannad på dem
de,
bara.
De är fiender.
De stör liksom.
Vi får se vilka fiender jag får. Det kan vara WhatsApp, det kan vara mina egna barn.
Ja.
Det kan vara lite allt möjligt. Nej, men annars mår jag bra. Det börjar närma sig som sagt. Men baden är ju också mina... Det är liksom... Utan bad, jag badar varje kväll, typ 45 minuter.
Ja.
Badar. Alltså jag mår så bra i badet. Och igår lyssnade jag på en dokumentär som heter... Nu ska vi se vad den heter också. Som är Right Up My Alley. För att det var skönt för mig att också lämna den här ytliga, bråkiga världen som vi ibland befinner oss i jobbet. Och lyssna på någonting som var på riktigt. Mm. Kan du förstå vad jag menar med
jag
det?
Jag förstår precis.
Och då är det... Den heter Min farliga son.
Mm.
På P1. Och då är det, handlar det om en mamma som berättar om sin farliga son. Som idag tror jag kanske är 23 år gammal. Men som visade sitt alltså, aggressiva och våldsamma beteende redan när han kanske var 15.
Okej, okay, så att det är inte så att han var så här farlig. Alltså hade någon, mina tankar gick nu till att det var så här, man kan ha haft massa olika diagnoser som gjorde honom farligt för sig själv. Eller, alltså sådana saker.
Så är det ju. Alltså, är det är klart att han har diagnoser. Det är det här som man blir så förbannad på. För det fattar man ju direkt när man lyssnar på vad han har för beteende. Men de får ju liksom ingen hjälp. Det är så här, det är så sjukt ju. Alltså det är sånt där som jag kan få så här panik av. Men hon vet ju, hon, alltså det är ju en väldigt läskig scen. För i mitt huvud så, när jag lyssnar på det här så känner jag att hon är ändå en, om man nu kan säga, bra mamma. Så det är liksom inget fel på hans uppväxt.
Nej.
Så.
Nej.
För det kan ju vara massa yttre omständigheter.
Han blir inte psykiskt liksom utnyttjad och
nej.
Misshandlad.
I alla fall inte vad man får reda på. Men det känns
heller.
Inte så.
Nej.
Utan det känns mer som att han har diagnoser som gör att det blir så här. Men i en scen då som hon berättar som är så otroligt läskig. Jag klipper in den här.
Mm. Så vi gör ordning te och vi sätter oss och pratar lite runt köksbordet. Och jag försöker ha lite trevligt. Och så plötsligt så får min pojke för sig att jag skrattar åt honom. Så då tar han en lerskål, en liten sån här grekisk lerskål som jag har på bordet. Lägger den i handen och säger att nu ska du få någonting att skratta åt. Och så slår han den med all kraft rätt in i mitt ansikte. Så läppen spricker och det sprutar blod. Och sen slår han sönder. Han slår sönder jättemycket saker i där vi bor i vårt hem. Och då lyckas hans pappa brotta ner honom. Hålla fast honom och gör ingen polisen som kommer. Kommer tillbaka igen och tar en anmälan. För jag tänker att ingen ska få slå mig. Inte ens mitt barn. Men det var... Ja, det var väl så liksom... Det började.
Men det som hon förstår då det är att han, det här, nu drabbade det här mig. Och han har varit slagsmål flera gånger och sådär. Men snart kommer det hända något allvarligt. Men får ändå ingen hjälp. Såklart, för det är så svårt vem man ska gå till och hur.
Ja.
Och så här. Tills då hon en natt, då ringer han och säger att jag är på efterlyst till henne. Och då har det hänt, då har det varit han har suttit i en buskö, alltså utanför någon tunnelbana eller så. Så är det någon man som har reser upp. Och då har han bara gått fram och puttat den här mannen allt vad han har. Och mannen faller och får en hjärnblödning. Alltså från ingenstans.
Aha, okay, han bara,
Och sen så han, är det några videokameror som har fångat honom när han springer ner för trappan.
Mm.
Och då åker de till polisen för att anmäla honom. Han vill ju det också.
Ja.
Men polisen kan inte göra någonting. De får komma till förhör några andra, någon annan vecka eller någonting.
Va? Men vadå, de plockar inte in honom då?
Nej, det gör de inte. Och då... Hon beskriver den här färden därifrån, hur de båda går och gråter och bara, vad händer nu? Nu åkte ju vi och berättade att det var du och... Alltså de tänkte att du kanske äntligen får
hjälp. Ja, verkligen.
Men sen åker de i alla fall till psykakuten och där blir han inlagd.
Mm.
Och då är det någon väldigt snäll som säger att så här ska inte en ung människa må.
Nej.
När han träffar honom, så förstår jag. Och sen så hamnar han på sjukhus och är där idag också liksom. Men, och sen så kommer vi släppas ut. Därför jag egentligen berättar den här historien.
Mm.
Det är för att det hon sa sen var att han har ju måste otroligt, han har ju varit inne och spelat tv-spel i 5 år.
Mm.
i ett rum. Mm. Liksom, och inte gått ut. Och när han gått ut så har det här hänt. Men nu har han då fått jättemycket verktyg och medicin och allt vad det nu är. Och så sa han så här, så kommer väl han väl släppas ut. Och så får vi se om han bara kan, liksom, om det är så att han kommer bara att klara sig. Eller om det är så att han kommer börja leva ett liv.
Mm.
För det är två helt olika saker.
Ja, men verkligen.
Och det har ju egentligen inte alls med det här att göra. Men då tänkte jag på att du och jag hade ett så fint samtal förra veckan om det här med att överleva eller leva.
Ja.
Och det har liksom bara fastnat i mig.
Ja, men alltså grejen är att, och jag tror att det är så många också som behöver tänka på det här.
Ja, men jag tror också det, för att när du och jag pratade om det så blev det så klart liksom vad det är för någonting.
Mm.
Och jag kan säga att utan mitt jobb så, nu under graviditeten så är det ju lite så att tiden stannar, så att man liksom försöker ta sig igenom varje dag och sådär. Mm. Men jag kan inte riktigt säga att jag bara överlever, för jag har ändå, är ändå med om roliga saker på jobbet och familj och sådär. Men jag vet ju att det har funnits väldigt mycket tid i mitt liv då jag har överlevt och inte levt.
Mm. Ja, men grejen, och det är så här, för jag började gå i terapi förra veckan.
Ja.
Vilket var ju en, men det är fantastiskt att gå i terapi. Jag måste bara säga det, nu kändes det som, nu vet jag inte det, nu kändes det som jag hamnade väldigt rätt, och jag kommer säkert bli jättearg på min terapeut vad det lider och så, för det ska man bli när det blir obehagligt och så här. Men det som var då, för att vi hade ju liksom ett första samtal, och det som blev så himla tydligt, för att jag tycker så här, eller det som både var tydligt, för att hon var ju också så här, jag fick jättemycket beröm för hur långt jag psykiskt har kommit i livet. Alltså att man liksom har lärt sig och kan och tagit tag i saker. Och, alltså så här, det är liksom, har ju varit en pågående resa. Men att hon då liksom konstaterade, ja, men för jag kom ju dit och var så här, ja, men det här är mitt kontrollbehov och det har blivit ett så här självskadebeteende, jag måste ta tag i det här, bla bla bla. Så här. Ganska så här, ja, det här är det som jag vill. Och så drog vi en massa paralleller och jag var nere jättedjupt och grät jättemycket. Och det var liksom, ja, men det var lite av en berg-dalbana. Men då så sa hon just det här att just när man tar den där att jag vet exakt hur man överlever. Ja. Det kan jag.
Ja.
För det har jag varit tvungen att göra.
Ja, och du har till och med kanske blivit specialist på det.
Exakt. Och det är det som har med mitt kontrollbehov att göra. Det är mitt sätt så här, att överleva. Men tricket är ju att bara leva.
Ja.
Och det var det också, så för jag hamnade också i den här, för jag tänker så att när jag var 25-26 så gick jag i terapi för att jag så himla gärna ville så här, lära mig vad kärlek är.
Ja.
För mig var kärlek då bara någonting som var så här på väg bort och som jag skulle förtjäna. Så, för det var det som jag hade lärt mig liksom. Så, så att allting som gjorde lite ont var på väg bort och som var svårt och som jag skulle övervinna som kändes mycket, men på fel sätt, det var kärlek. Och då gick jag i terapi och så lärde jag mig väl på ett sätt, sen behöver man ju lära sig det om och om igen, men på sätt att säga nej, kärlek är det som är här, det är det som är nära, det är det som känns varmt, det är det som säger massa sådana saker liksom, som faktiskt går att lära sig. Men, och till det då så kände jag så här, men det vet jag ganska mycket om idag. Och jag kan vila i det och vara i det. Så här. Men däremot så har jag hamnat lite samma när det gäller lycka. För lycka är skitsvårt.
Jättesvårt.
Att unna sig att vara lycklig kan ju kännas väldigt så här fult och skamligt för många.
Jättemånga.
Och så kände jag så här, det handlar om att jag måste lära mig att lycka är inte bara det där man känner när man får kick av att man har gjort någonting bra, att man har förtjänat, för det är lite samma, utan att lycka är att vara i det här, att bara vara i livet, för det hör ju ihop, den där kicksökan, det är också att överleva, det är samma det. Saker liksom, som vi pratar om här, och det blev så himla tydligt i det. Så, men alltså hon var så också så här, hon lyfte någonstans mig till liksom att tänka så mycket renare.
Men det ska bli intressant att du påbörjar den här resan nu.
Ja.
Jag och Alex pratade om det här en dag, att att man ska nog aldrig bli färdig, det blir man ju inte.
Nej.
Man ska ju börja olika resor hela tiden.
Man, ja, får, men inte... också, man får inte glömma att det krävs en ny resa för varje fas i livet.
Nej, precis. Och saker och ting händer och man förändras och bara att det kommer till barn kanske. Exakt. Förändrar hela liksom, eller att man byter jobb, eller det kan vara precis vad som helst.
Ja.
Kanske en ny resa på gång. Så det tycker jag bara, jag är faktiskt lite avundsjuk nästan. Men jag tror också att det blev så här, jag tyckte att det var så intressant att tänka på det här med att överleva eller leva. För att man, det är funnits, alltså när jag började terapi för sjön, första mitt steg var ju att överleva.
Mm. Ja, ja, alltså, ja, ja.
Sen så är det att leva, men att man inte, att man ska göra skillnad på det och tänka själv var jag själv står någonstans. Överlever jag varje dag? Liksom. Det är ju jättebra, men det räcker inte.
Nej, och jag tänkte också på, jag som har gått på massa yoga nu på sista tiden, så var det någonting, jag tror att vi pratade om det här, så var det någon så här, det har ju alltid ett tema, liksom så. Och så handlar det jättemycket om att lämna kriget utanför yogamattan. Vilket var en sån skön tanke, för det är också så här att om man är hela tiden i ett krig, då lever man inte heller bara.
Nej, det gör man inte.
Det är också överlevnad.
Det är verkligen överleva.
Och just om man har känslan av att man kämpar hela tiden, så är det det. Och grejen är så att det där, för mig så har det ju varit så att liksom överlevnaden är någonting som jag har trott att jag mår bra av.
Ja.
Men jag tror så att om jag bara skulle leva, så skulle jag ju säkert må så mycket bättre.
Det är klart. Alltså det är att överleva, det finns ju en kraft i det.
Ja.
Som man tror till och med skulle kunna, liksom, man skulle kunna kalla det för att man är en stark person.
Mm.
Till och med.
Men det var det som var så intressant, Amanda. För det var det som fick mig att på något sätt så här slappna av jättemycket i det. Som jag tror jag bara, det gjorde saker med mig under den här timman och sen dess. För grejen är så att jag var så här, men tänk jag var med om alla de här sakerna. Och jag kämpade, alltså så tänk att jag ändå kunde klara av att bli det som jag är och göra det som jag har gjort och så vidare. Då sa hon så här, nej men vänta här nu. Nu måste vi stanna upp här lite. För att saker och ting som du har råkat ut för i livet, det är inte du. Du har din egna kraft. Och då kände jag så här, och din egna begåvning. Och din egna så här, att det är så här, jag har alltid trott så här.
Att man är summan av det man har råkat ut för.
Alltid sagt det. Och varit typ så tacksam för dåliga grejer. För det fick mig att ta mig dit. Liksom,
men
så.
Det där har jag hört på själv säga också. Att liksom, man ska inte vara så ledsen för det här. Tänk vad liksom... vad det egentligen gav en typ. När det är så här, nej, ta bort all den här skiten, det är ingen som är värd någonting av det där, man kan vara precis hur bra som helst utan den.
Ja, och det är inte det som tar en till, utan det där har man ändå. Och jag tänker också så här, för det är också så här, jag tror att yoga och terapi, det är mycket sånt här. Men tänkte på det när jag var så här, det var något yogapass, så var det så här, ja, men att vi pratar, hon yogaläraren, jättemycket om så här, att vi letar efter energin.
Mm.
Och vi letar efter kraft och vi letar efter styrka. Men det är bara liksom bluff att den finns någon annanstans. För den har vi alltid inom oss. Det är, alltså så här, det är inte så här, så hittade jag styrka där. Utan nej, det du gjorde då var att hitta styrkan inom dig. För att alla har den där styrkan. Och jag tror att det är så här, och när hon, terapeuten, sa de här sakerna till mig, så blev det så rent i att det var så här, nej vänta, jag... som är här idag med de här sakerna, det har jag bara mig själv att tacka.
Det är
inte
bra.
För att det är en eller andra. Och det är klart att så här, jag tror att just det att överleva och leva och sorger och så vidare, så här, jag tror att vi 1000 gånger om i livet behöver göra om sanningen för att överleva det där tuffa.
Så
det är
helt
okej.
Så finns det liksom, säkert perioder i livet där man bara måste överleva. Typ sorg eller liksom andra sådana saker. Och då får det ju vara så. Men man får inte fastna där och glömma bort att man någon gång måste switcha om till att leva livet. Men jag tänker också så här, för att min förlossning är ju också en sån grej som jag nu hela tiden gör 5000 olika planer för att överleva förlossningen. Och hur det ska gå till. Alltså det är liksom min...
Tittar du något på YouTube eller? För det gjorde ju jag.
Jag har ju allting nu på Instagram.
Jag vet, men på YouTube, alltså, har du sett hon som föder vaginalt trillingar?
Nej.
Nej, men den är otrolig.
Okej, den måste du visa mig.
Ja, för den är, jag vet att du visar mycket, men jag tycker att du tittar mycket på kejsarsnitten.
Nej, men det är de jag skickar för att, ja, okay, till dig, Malin. För att... alltså, jag tittar väldigt mycket däremot på födselvatten.
Ja, det gjorde jag också så mycket. Ja. Så mycket. Det då, var så
jag
fascinerande.
Tror att man får liksom vara med på ett annat sätt. Jag tror inte att, för då tror jag att de som gör det är redan så nöjda över att ska göra det, så de har nog gärna en filmkamera. Så det dokumenteras på ett annat sätt.
Jag tyckte att det verkade så jobbigt och kallt att behöva gå upp och ner i badkaret när man ska göra undersökningarna.
Så jobbigt.
Det var det som det föll för mig. Mycket
jobbigt. Ja. Men hur som helst så tänk om jag skulle kunna spendera den här energin som jag håller på med att försöka överleva min förlossning på något annat. Men det är ju en annan historia.
Nej, fast just nu, Amanda, så är det så här att du ska bara tänka på din förlossning. Ja. Om och om och om igen. Det är ju ditt sätt att förbereda dig på det här.
Det är det. Men sen så är det bara att, alltså nu, jag har alltid tyckt att farmor var så knäpp. Som skulle föda pappa hemma, sitt första barn, inte för att hon ville föda hemma utan för hon ville dö hemma ju. Och hon skulle ju dö i förlossningen.
Ja.
Men det är typ där jag är.
Hon
också
skulle ju dö varje dag, hela
ja, livet. Ja. Så att jag tycker inte hon är så knäpp med det där längre. Eller med två knäpp i alla fall. Men det som jag kom att tänka på när det var på det här samtalet på Danderyd, när vi liksom pratar om att vi skulle kunna göra det här bra och att jag ska hinna få bedövning och sånt där, det var att det finns ju en väg att gå här som jag överhuvudtaget inte har tagit med i beräkningen. Det är att jag skulle kunna vara med om förlossningen, att det skulle kunna vara något fantastiskt.
Nej.
Det finns inte för mig. För mig har det bara varit så här, jag måste bara igenom det och jag hoppas att jag överlever.
Mm.
Förstår du?
Ja. Men
mina förväntningar på det här är liksom...
Nej, men, men jag förstår det där, för grejen är så här, jag har inte heller tänkt så mycket fantastiska tankar
om förlossningen.
Nej, men alltså så här, grejen är så här, det som är viktigt är ju någon form av målbild, och varför man pratar om det är ju för att allting dit hemskt, tänkte jag säga.
Men
det gör ju jäkla ont och det är saker som kan hända och det är liksom så.
Det är sjukt grej man är med om. Det måste man bara, så är det.
Ja. Och då tänker jag så här, men däremot så målbilden att så här, få träffa den där människan.
Absolut, men det är ju självklara målbilden.
Och längtan efter det och liksom alltihopa så här. Det är ju den självklara målbilden. Men då tänker jag så här, om det mötet blir härligt så spelar ingenting annat någon roll.
Nej, men det finns ju faktiskt de som föder barn och om det då också man har bedövning så att det inte gör det ondaste hela tiden, så kan ju också upplevelsen vara ganska härlig.
Ja, men alltså jag säger det. Villas förlossning nu så här i efterhand.
Uh-huh.
Det bästa jag någonsin varit med
om.
Jag kommer inte ihåg att det gjorde ont.
Nej,
överhuvudtaget. Alltså så här, det finns inte, alltså med Vilma kommer ihåg det alltså jag kan fortfarande känna liksom att det gjorde ont liksom, för att det var massa saker som hände där. Men så lugnt och harmoniskt och fantastiskt som det var att föda denna lilla pojke till världen är för mig fortfarande så här det finaste, alltså det är den finaste bebisfinalen jag hade kunnat få. För det har jag med mig.
Eftersom jag härmade dig med sista pojken så tänker jag att jag ska härma dig med förlossningen också.
Men lite härmade mig med, alltså för Frances kom ju jättesnabbt och det var lite jobbigt och alltihopa, trauma och alltihopa. Vilma var ju också trauma. Var bara det att jag inte gick in i trauma, tror jag.
Nej.
För att du och jag gör på olika sätt.
Exakt.
För de på sjukhuset vill ju behandla mig som en traumapatient. Ja. Men jag vägrade det på något sätt. Jag hade kanske behövt det. Ja. Det vet man inte. Det är det jag får ta i terapi nu.
För mig är det tvärtom att de vill inte ta i det här med tång. De bara, det var en perfekt förlossning, och hem.
Men vet du vad jag tror skillnaden var?
Nej.
Du fick ju trauma av en för snabb förlossning där bara du var med. Jag fick ju faktiskt trauma av 10 läkare i rummet typ. Så
exakt.
De gjorde inte riktigt rätt.
Nej.
Och då tror jag att de har större skuld.
Ja,
alltså förstår du? Att det är så här, de känner så här, det här var inte riktigt 100 liksom. Så. Så nu bara för att det inte ska bli någon läx.
Exakt.
Så stort fel gjorde de inte. Men liksom, förstår
du
vad jag menar?
Jag förstår vad jag menar. Men jag bara tänker att man kan tänka sig om massor av saker, inte bara om livet självt.
Nej.
Det här vi har pratat om, överleva eller leva. Utan det kan också vara enskilda händelser som man faktiskt är rädd för.
Absolut.
Eller ska vara med om, eller vad det kan vara. Så kan det också säkert finnas ett val här.
Ja, men jag tänker så här, nu är det här något helt annat, men det är ytligt. Men det var någonting som så här, förr i tiden, när jag skulle, jag har ju alltid, alltså väldigt, i 20 års tid, pitchat saker, alltså presenterats idéer för någon form av kund, och så ska man få liksom ett, ja men man ska bli bedömd på det.
Så det, att det är ju som att göra ett framträdande.
Exakt. Mm. När jag var i 20-årsåldern så fick jag ju fullständig katastrofmigrän efter. Jag kunde inte röra mig på typ ett dygn efteråt.
Nej.
Alltså jag laddade väl upp så mycket och var så nervös, jag var så rädd för det här. Jag skulle bli dömd. Jag kommer också ihåg så här.
Oj, förlåt.
När jag hade pitchat en grej som jag var så nervös för, hade migrän i flera dagar efteråt.
Så hemskt. Och så det är ett jävla självskadebeteende.
Det är det ju. Det är det. Och nu har jag inte migrän längre. Det är därför jag säkert håller på med den här jag är dåligast i hela världen.
Ja. Sämst.
Istället sämst. Ja, i vilket fall som helst så kommer jag aldrig glömma att, för det var ett mansprogram. På 90-talet fanns det ju mansshower och kvinnorshower. Ja. Och vi skulle pitcha den här då. Det skulle heta Y-front typ.
Okay.
Ja, men liksom så här, ja, men inte jag som hittar på det. Men i vilket fall som helst så fick vi då ett besked om på ett skrivet papper, ett brev eller det är konstigt. Nej, med ett bud kanske att vi fick nej på programmet. Men som tack för en fin pitch, en flaska whisky.
Ja.
Jag var ju 19 och ett halvt då, eller 21 eller så här. Jag satt där med den flaska whisken, inte för att jag öppnade den, och grät och grät och grät, för jag kände ju skam.
För att du inte hade fått
jag
in projektet.
Jag hade misslyckats, liksom så här. Och Zacke då, som var min chef då, som vi fortfarande jobbar med, han typ så på ett kärleksfullt sätt skrattade åt mig, för han bara, de tackade för den finaste idén, du gjorde ett jättebra jobb och här sitter du och gråter.
Ja.
Ja. Så det var liksom hela min den där resan. På något sjukt sätt, alltså, om vi nu backar fram eller vad man nu säger, skjuter fram tiden till idag, när du och jag ska få pitcha, finns det ingenting som vi är så uppeldade för.
Då är vi så glada.
Det är så roligt. Men, och jag minns också så här, jag kan nästan känna när jag lyckades vända den där att överleva eller leva till en kraft att så här, först bara tycka att så här, idén var dålig och var nervös alltihopa, till att så här, gud, det här ska bli kul. Jag ska få ställa mig där, jag ska få berätta om den här idén, höra vad de säger, känna pulsen, alltihopa så här. Och göra det till en kraft istället för ett självskadebeteende.
Ja, men faktiskt, för det är liksom, jag tror man kan tänka sig med så otroligt mycket som man, om man bara, alltså för det är mycket saker som jag gör som jag bara håller andan. Och sen så är det över och då är jag lycklig för att det är över.
Ja, men tänk så här, liksom. Om man ska skriva prov i skolan till exempel. Och så har man pluggat. Alltså om man inte har pluggat då får man skylla sig själv. För det är det här också, man måste göra sitt bästa för att
det
förtjäna
måste man göra.
Det. Ja. Plugga. Istället då för att få må dåligt i den här provdagen så kan man tänka så här, tänk, nu ska jag se om allt det här plugget, vad det ger för resultat. Vad kul! Alltså så här, att liksom så här vända det till det och se fram emot att liksom så här, lägga in energi i det här istället. Eller alltså en förlossning. Eller...
Nej, men Hanna, jag kan tänka mig så här, för du och jag kan ju vara i olika modes, verkligen. Antingen så överlever vi en flygning och håller andan och typ får en halv panikångestattack.
Det har hänt att vi inte ens har flugit iväg.
Nej, exakt. Vi ger oss av innan vi ens har gått på.
Ja.
Pinsamt.
Eller de, så här, vi går efterhand. På och går av.
Finns det inga som
har gjort. Nej, mamma, vi är det. Och också att det var på TV4-nyheterna. Det är det mest pinsamma.
Det är skämskudde. Alltså, så här efterhand. Just då tyckte vi att det var liv och död, men det var inte.
Hanna och Amanda flyr stormen. Vi bara
alltså, var ju
storm. Det var ju storm i Göteborg och vi skulle till Malmö.
Så typiskt alltså. Men i alla fall.
Ja.
Och sen finns det ju flyg där vi har suttit och haft liksom typ champagne och Vogue och skrattat.
Ja.
Alltså det handlar bara om vårt mindset.
Bara. Absolut bara.
Bara.
Ja.
För det är så här, hur ska jag ens ta mig till den här semesterorten när det är flyg? Men alltså,
nej, men det är ju det att alltså, så här alltid alltså, någonstans måste man ju bestämma sig så här, ja, man kan leva eller inte överleva. Det är en annan sak.
Ja.
Ja, för det är ju också det här så här, när man tror att man ska alltså fysiskt på riktigt dö.
Ja.
Ja. Men så kan man bestämma sig för att istället bara så här, nej, men leva, för att allting kan ju hända ändå.
Allting kan hända. Och det här är mycket lättare sagt än gjort. Absolut. Men bara man gör försöket till att leva istället.
Ja.
Och framförallt de här långa perioderna av överlevnad. Fy fan, tänk om man kunde stryka dem från sitt liv. Då hade man ju liksom, ja.
Men det är där jag också önskar som med träning. Det här är faktiskt en stor grej för mig. Men liksom, istället för att tänka på då hur tråkigt det här är, kan man tänka på så här, gud vad skönt det kommer vara för mig att röra på kroppen och
nej, men som springa Alex, han springer. Han, det är liksom, han bara, innan är han glad, när han springer är han glad, när han kommer hem är han ännu gladare. Alltså att han bara får köra sin joggning eller vad
det är. Men du, vet vad jag hörde faktiskt? Min granne, Karol, hon är ju, alltså hon har ju på med triathlon och sådana svåra saker som du och jag inte kan tänka ut. Men då gav hon mig faktiskt, så här, som någon aldrig sagt mig, för jag var så här, jag måste komma igång med mina promenader och springa och alltihopa. Liksom, så jag var ute igår. Så ute på Instagram. Ja, i alla fall. Då sa hon så här, hon bara, jag tror, för då skulle hon ge sig ut själv på en sån här 2,6 mils runda.
Liksom, det är
sjukt. Ja, det är sjukt. Ja. Men då sa hon så här, nej, men alltså, man måste värma upp innan.
Va?
Men hon bara, de första 22 minuterna innan man är uppvärmd, vi är ju vedervärdiga.
Då är det en slut att springa.
Hon bara, så gör så, värm upp hemma. Aha. Ge dig ut och spring. För det är då efter de där 22 minuterna som man börjar känna, alltså jag har ju aldrig sprungit 22 minuter, men i alla fall, det är då man börjar komma in i det där. Men då tänkte jag så här, det kanske är så att kroppen är kall.
I wish. Jag springer också bara på sommaren då det är så varmt. Men
det är det.
Absolut.
Ja, men det går väl, jag rosa ute ju och sprang och gick. För jag tänkte jag måste ta det lugnt i början.
Det är så bra. Ja. Du, en annan sak bara som jag vill säga innan vi slutar, för jag tycker vi har pladdrat på så mycket här nu. Det är att vi hade ju en frukost hemma hos mig.
Ja, det var mysigt.
Förra veckan.
Ja.
Angående vårt kosttillskott HERS.
Ja.
Och då var det en oberoende kinesolog som var där, som var helt fantastisk och berättade väldigt mycket saker som var väldigt intressanta för oss kvinnor.
Otroligt intressanta. Och det som så många frågor som ställdes. Alltså det var ju så här, alltså, folk räckte upp handen.
Ja, folk räckte upp handen. Och det som hände tyckte jag var så, som var så coolt på något vis, det är att alla de här kvinnorna i det här rummet började få, alltså det vi gjorde var att vi började tänka tankar som man borde tänkt för 1000 år sedan, men som man inte gör för att det har ju varit ett jävla skitsamhälle vi liksom uppväxte i, eller skitvärld. Det är att varför går vi kvinnor och bara nöjer oss med att så här är det för oss när det faktiskt finns hjälp att få. Det var ju det den här kinesologen sa.
Ja. Ja, men för grejen är att vi har pratat jättemycket om HERS så här, vitaminmässigt och så här, immunförsvarsmässigt och bla bla bla. Så här. Men det som är, som faktiskt, om man ska vara riktigt stolt över något, och som man blev stolt över att höra honom prata, det är att det här är det första kosttillskottet som är framtaget för hormonell balans. Finns exakt. Inte Skandinavien innan.
Nej, han sa,
och det är här, helt sjukt, vi som alla har ju hormonell obalans, men tydligen finns inte
sa.
Det.
Han sa att den här sammansättningen finns inte i Skandinavien. Han tror att det fanns något liknande i USA, men att den är helt unik. Och att han nu har ju provat den här på patienter och ser ju enorm skillnad.
Ja, men alltså, en kvinna har blivit av med alla sina klimakteriebesvär, vallningar och sådana saker. Alltså Amanda, jag har inte PMS längre. Jag säger bara det.
Det är sjukt. För mig fick också det här, när HERS-burken, en helt annan innebörd när vi satt där och pratade om våra rättigheter och varför liksom vi bara nöjer oss med saker och ting. Och det var väldigt härligt tycker jag.
Men det var så här, en stark kvinnokänsla i rummet, och att här hade faktiskt du och jag då, och då blir man ju så stolt som man håller på att svimma nästan, bidragit till någonting som faktiskt kan lösa en del kvinnoproblem.
Ja, men välmående för kvinnor. Jag var stolt som en tupp.
Nej, men jag är fortfarande det.
Och jag var så glad över den här kraften, kvinnokraften som fanns i rummet. Och det var upplivande tycker jag. Ja, jag vill bara det säga
som,
det.
Och det som är så intressant är också så här, vad som händer när man pratar om den typen av saker i grupp. För att man får ju också så här uppvaknanden av
hur vissa hade förlorat sin mens och vissa hade gjort si och så. Och vissa hade, det var jättemycket saker som kom upp.
Nu snackar du för dig själv tycker jag. Nej men det var ett fantastiskt samtal.
Ja.
Man skulle vilja ha sådana gruppsamtal hela tiden. Det verkligen tycker jag att ni kan ha på Fredagspoddens vänner.
Det tycker jag också.
Jag vet ju att ni ses och det är så mysigt.
Hormonella problemen i en fredagsdiskussion.
Man bara möts i dem.
Ja.
Det är alltid rätt.
Så mysigt.
Jag ska inte bara åka iväg.
Nej.
en liten sväng. Nej, men vet du vad jag tycker är roligt, som jag faktiskt tänkte att det här ska bli liksom härligt. Och jag tänker att det kanske är inspirerande för någon. Men jag har ju också så här ryckt tag i en gammal...
Hanna, vi är sponsrade av Mathem.
Ja.
Och Mathem, alltså bara så att ni förstår, så är det ju Sveriges första och största matbutik online. Och finns ju på webb och i app. Och det gör ju att man vet att de kan sina grejer.
Mm. Får jag bara säga en sak, Amanda? Varje gång som Mathem-lådorna, för det är alltså lådor och inte påsar nu för tiden, kommer hem till mig, då känner jag mig trygg. Jag känner mig duktig. Och det alltså, jag känner mig också så här rik, för att det verkligen är så här, då vet jag så här, jag har handlat, det har kommit hem nu, jag har koll på grejerna, det kommer inte bli matsvinn, det är fina recept och allt. Alltså allt. Alltså det är en sån njutning för mig, för att jag har haft sån stress runt det här med, men framförallt middagsmaten.
För mig är det också hemskt med kassarna. För att när jag ser, först har jag ju, om jag har gått till en butik, sen har jag gått därifrån, sen kommer jag hem med tunga kassar. Sen ska de packas upp och då jag ska alltså, med lådorna, då ser jag precis så här, aha, det där ska läggas där, det där. Alltså ingenting är jobbigt längre. Till och med det blev enkelt. Och de här lådorna kan man ju också ha som förvaring, eller barnen kan åka någon lådbil med den.
Ja. Nej, men alltså varje gång man packat upp, då byggs det saker typ hemma hos oss. Alltså så här, det kan bli en koja. Alltså Frank älskar de där. Men, och vet du saker, Amanda? Nu blir det ännu billigare för alla våra lyssnare som vill testa Mathem. Mm. Skriv koden fredagspodden 200 i kassan. Den ger dig alltså 200 kronor rabatt när du handlar för minst 800 kronor på Mathem. Gäller endast för nya kunder. Och koden gäller till 5 maj.
Ja, men det är inte klokt. Det här är bara, alltså, in på Mathem nu.
Det här tycker jag är så kul, Amanda. Men vi är sponsrade av Wow Matcha.
Mitt absoluta bästa. Alltså att det här har kommit till mig nu, Hanna.
Mm.
När jag gör min lilla matcha latte på havremjölk. Mm. Då är jag så lycklig. Jag bara känner så här, jag vill inte dricka en cappuccino till.
Nej, men alltså så här, det som är, alltså så fort jag läser någonstans så här, what's in your beauty routine? Mm. What's in your life routine? Så här, och så är det någon jättesnygg härlig kvinna man vill vara som.
Mm.
Bara, the secret is matcha.
Mm, det vet. Nu är det också vår secret. Ja, och så, er.
Så här, det här är ju ett ekologiskt japanskt odlat matchapulver som har jättehög kvalitet.
Mm.
Och passar ju utmärkt då att så här, göra din matchalatte.
Mm.
Men du kan ju också dricka som vanligt matchate.
Mm.
Eller man kan ju blanda i smoothies, baka kakor och alltså allt. Okay, alltså.
Och så. Vet du, färgen. Färgen gör mig så lycklig.
Ja.
Bara det. Men alltså det är också så att den, alltså matcha innehåller alltså en riklig mängd, Hanna. Mm. Vitaminer och antioxidanter. Det kan alltså ge en, liksom en hälsoboost.
Ja, men alltså det finns hälsoeffekter som man kan se.
Mm.
Finare och mer glowy hy.
Mm.
Starkare hår och naglar.
Ja, tack.
Förbättrad maghälsa.
Ja, tack.
Fokus och energi utspritt över hela dagen.
Mm.
För det är också så nära, det här är svårt att säga, men L-tianinitet.
Ja, det är jättesvårt.
Ja, det är i alla fall typ ett naturligt, koffein kanske också är naturligt, men det är alltså som ett, det är inte koffein utan det är liksom, men man blir,
men det är också koffein, men det är liksom, det ger inte den så här koffeinkick som kaffe gör, utan det är mer uppickande effekt och liksom fokus på att det sprids ut över hela dagen.
Ja.
Det tycker jag är så bra.
Och vitaminerna är ju främst A, C och E. Vilket är otroligt.
Alltså ni måste bara prova det här. Mm. Och ni ska ju få en liten kod av oss. Den heter fredagspodden 20 med små bokstäver. Och ger er 20% på hela orden på Wow Matcha. Det är alltså waomatcha.com.
Exakt.
Mal vän.
Oh,
och jag ska göra någonting som man bara pratar om men aldrig gör.
Så är det verkligen.
Så här, jag fick ett sms av en kompis ju.
Ja.
Som är en jättebästis till oss.
Ja,
din gudmor
Ja, hon är som så en nära. Kusin. Eller
ja, och så har man inte hunnit ses på massa år för att man har liksom hållit på. Och så fick jag ett sms. För det här är så här. Nummer ett, jag gör saker och ting som alla snackar om. Så det stod precis här i smset i augusti. Hon bara, nu så tänker jag inte hålla på att snacka längre om vad man ska göra, utan jag kommer göra det. Så att jag har hyrt ett hus i Malaga och ni är varmt välkomna och hälsa på. Jag kommer bo där hela vintern. Jag bara, och då kom första tanken så här, wow, hon snackar inte bara.
Härligt.
Då tänkte jag, payback. Jag kan inte heller bara snacka om inte göra. För det är typiskt man bara, jag kommer hälsa på.
Nej, men det säger
och så bokar man aldrig den där resan. Nej. Nu drar jag och Vilma i helgen.
Oh.
Och jag och Ingela, min älskade vän, vi har ju bott ihop och levt ihop typ så här halva 90-talet.
Men ni har inte sett på jättemånga år på det viset.
Nej, och nu ska vi göra det. Och jag tycker det ska bli så härligt.
Hon är så mysig också.
Ja, men hon också. Du vet när jag skriver så här. Där jag bara, nu kommer vi. Hon bara, jag tror fortfarande inte att det är sant. Jag bara, ska vi ha med oss åt och lakan? Hon bara, du. Och jag tar det på gotländska för att hon är gotländsk. Sängen är redan bäddad. Schampo, balsam, allt upp finns det bara att komma. Alltså du vet här, jag vet att det där kommer vara som en så här, den bästa treatmentet ever.
Gud vad mysigt. Hälsa henne.
Ja. Och jag lovar dig, jag kommer inte hålla på att överleva. Jag ska leva.
Bra, Hanna.
Ja, så är det.
Jättebra, jag också.
Mm.
Den här helgen.
Hörrni, älsklingar, det är vår fan.
Nu bestämmer vi det bara.
Ja, så är det bara.
Ja.
Så nu går ni ut i solen och dricker och se. Det säger jag bara.
Ja, bra. Ja.
Puss och kram. Puss. We love you all.
Hej.
Skål. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. And saw your back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that. Producerat av Perfect Day Media.